Susie, det är ju modernt idag att man kopplar upp och hämtar information hos andra när man har en dator. Men jag har faktiskt inte kopplat upp mig och hämtat en predikan någon annanstans ifrån, jag lovar. Så var den bra, så var den inte hämtad någon annanstans ifrån, och inte heller om den var dålig. Men datorn är bra. Det gör att saker går lite fortare ibland. Och så kan man redigera in i det sista. Så jag satt faktiskt här och skrev och gjorde lite små justeringar in i det sista. Så att man kan ju fundera hur predikanterna gjorde förr. De hade högst papper och penna. Och så skrev de på något litet papper bara kanske. Så att tiden har förändrats. Och vem vet, snart får vi predikan via en projektor också. Det finns faktiskt de som har det redan idag. Jag vet, i Falun har man det i Pingkyrkan. Och jag vet att de som är äldre har sagt att de uppskattar det väldigt mycket. De som har lite sämre hörsel. För att då har man lagt ut bibeltexterna via en sån här liten laserkanon. Så kan man följa med och läsa istället. Ja, mina vänner. Valet 2006. Där står vi. Alla har valt klart, förstår jag. Man har hittat och gjort sin röst, lagt den. Jag har inte gjort den. Jag tillhör den här kategorin som gör det sist. Det är ju så, vi människor har ju en förmåga väldigt ofta att vänta till sista sekunden. Så jag är väl förmodligen den här som dyker in i vallokalen 7:45. Och så lägger jag en röst. Så att jag vet inte om alla av oss känner till en musiker, sångare som heter Magnus Uggla. Några av oss gör det. För ett antal år sedan så gjorde han en låt som heter, eller i texten så sjöng han, vem i hela världen kan man lita på? Och den texten var tillägnad alla Sveriges politiker. Och de flesta fick väl sig en bra känga i den. Och det är ju frågan, vem i hela världen kan man lita på egentligen? Idag är det val. Och det är till och med slutspurt. Några har ju valt att bryta den här oskrivna lagen när man inte valspurtar eller har valbitar på sista dagen. Men det finns de som har valt att göra det ändå. Och jag tror att för några så är valet väldigt lätt. Det har alltid varit. Man har sin inställning klar. Man är fast rotad i sin övertygelse, så är det bara. Så att det spelar egentligen ingen roll vad som händer på tv och media och sånt här. Det är klart som barnsben. Men för många människor är inte valet lätt. Man följer inte med under åren i politiken. Man bryr sig inte så mycket. Och det enda som man vet, det är egentligen det som står i dagstidningarna och som debatteras i tv. Och att lägga sin röst på ett parti eller på en person enbart på den information som man får via dagstidningar och tv-debatterna, det gör inte valet lätt. Därför att den ena säger att vi är bäst och de andra gör fel. Och sen så lyssnar man på de andra, då säger de att de gör fel och vi är bäst. Och det är klart, då kan man undra, vem ska man lita på? Och sen så ser man när valet är klart och någon har vunnit, så kan man ju bara fundera på alla de här löftena. Hur mycket uppfylldes egentligen? Det är svårt. Det är många gånger. Och många väljer faktiskt att inte ens gå och rösta. Dels för att man inte vet vad man ska rösta på. Och andra, de säger att det spelar ingen roll vad jag röstar på. Därför att de politikerna gör som de ändå själv vill. Sen har vi ett katastrofval som inträffar några gånger. Det är kyrkovalet. Det är ju det som har lägst antal deltagare i Sverige. För att det bryr sig folk minst om. Men tänk nu om livet, om vårat liv, ditt och mitt, bara bestod av ett enda val vart fjärde år. Tänk om det var det enda valet vi var tvungna att göra. En dag vart fjärde år. Så gick vi och la en lapp eller kryssa i ett namn. Vi har ju fått den möjligheten sedan några år tillbaka, så att vi kan namnkryssa också. Tänk vad livet ibland vore bekvämt då. Inget annat val. Men nu vet de flesta av oss att livet ser inte ut så här. Det är inte så enkelt att jag bara lägger en lapp eller tre lappar vart fjärde år. I Stockholm är det svårare, nu ska vi lägga en fjärde lapp också. Livet är alltid fullt av val. Och det fanns en tid när man inom politiken använde ordet val som en utmaning. Det kunde till exempel vara i kärnkraftsfrågan. Då kunde en kärnkraftsförespråkare säga: jag väljer billig och säker el, vad väljer du? Men lika snabbt så kunde ju motståndaren säga så här, till exempel: jag väljer el som inte måste slutförvaras i 200 år, vad väljer du? Och det är klart, vad ska man då rösta på? Och det var ju lika bra på den tiden, för då fanns det ju tre alternativ att välja på ju. Ja, nej, jag avvecklar senare. Det var ju inte så lätt det här. Det som hände någonstans här, det var att frikyrkan snappade det här väldigt fort. Inte med kärnkraften, men den här liksom valbiten. Det fanns en tid när man kunde läsa, det fanns små märken och man skrev affischer. Så stod det: jag väljer Jesus, vad väljer du? Eller så kunde man säga eller skriva: jag ska till himlen, var ska du? Och genom att påstå jag väljer det här och i samma mening fråga vad väljer du, så utmanar jag ju faktiskt människan till ett aktivt val. Därför att om jag säger att det här är rätt och det är fel, det kan välja, det kan skapa en viss reaktion. Men att säga jag väljer det här, vad väljer du? Någonstans så utmanas människan i det här. Och kanske är det så att livet 2006 innehåller lite för mycket val. Jag vet inte om de tänkt på det här. När människan är ute och kör bil så dyker frågan upp ibland. Inte så att man sitter och för en större konversation kanske med den som följer med eller med sig själv. Men man tänker så här: ska jag köra om eller ska jag inte köra om? Och så börjar man analysera trafikläget. Var det för smalt? Var det för mycket bilar? Kom det en kurva? Och så funderar man: ska jag köra om eller inte? För 200 år sedan så var det här inget bekymmer. Det valet fanns inte. Därför att dels fanns det inte bilar för 200 år sedan. Och för andra så var det inte speciellt många som hade häst och vagn på den tiden. Och de som hade det behövde aldrig fundera på om de skulle köra om. Därför att förmodligen så hamnade man aldrig bakom en annan häst och vagn. Så det alternativet fanns inte. Har ni tänkt på att för 150 år sedan så behövde man inte välja om man skulle gå till kyrkan på söndagarna eller inte? Tänk vad bra. Därför att för 150 år sedan så var det kyrkoplikt. Det var bara infinnas ett antal gånger per år i kyrkan. Gjorde man det inte så kom prästen hem och frågade vad man höll på med. Tänk vad lätt det var då. Och idag har ni tänkt på att ungdomar, de funderar på det här: ska jag konfirmeras eller inte? Och man kan prata om det här och man tänker. För 100 år sedan, tänk vad bra det var. Då behövde inte ungdomarna ta beslut om man skulle konfirmeras eller inte. Därför att då fanns det bland annat någonting som heter husförhör. Då behövde man inte fundera på det här, för att då dök prästen eller kyrkoheden upp i hemmet. Och då fick man se till att vara påläst. För att kunde man inte svara på frågorna så låg man lite illa till. Idag om man konfirmeras, om man nu gör det valet, så är egentligen det mesta genomgått, som man har nästan en fusklapp i handen för att kunna svara på det här. Tänk vad lätt livet var egentligen för 150-200 år sedan. Det var inte så mycket att välja på. När man skulle äta hemma i bondestugan för 150 år sedan, då stod man inte i frysen och funderade på: ska jag ha köttbullar? Ska jag ha fisk? Ska jag ha kött? Ska jag ha någonting annat? Man åt det som fanns, som bar över årstiden. Det var ett jätteenkelt val. Och det var inte så ofta man gick på restaurang heller och behövde läsa en menylista som sträckte sig över 4 sidor och 30 centimeter varje. Tänk idag, man går och beställer pizza. Man går in på pizzerian så kan man se från 1 till 65. Det tar ju en halvtimme innan man bara har bestämt sig vilken pizza man ska ha. För 50 år sedan behövde inte människan fundera på det här. Man behövde aldrig välja. Tänk vad bra egentligen. När Henry Ford tillverkade bilen T-Forden så var valet för köparen jätteenkelt. För den enda valmöjligheten som fanns då, det var färgen. Då sa Henry Ford: du får välja vilken färg du vill, bara den är svart. Idag vet alla att alla bilar är inte svarta. Men tänk vad enkelt det var att köpa en bil när Henry Ford tillverkade dem. Mot vad det är idag. Det är inte lätt. Alla val i livet är varken enkla eller roliga. Det är de faktiskt inte. Andra val kan kännas påtvingade. Eftersom konsekvensen av mitt val kan innebära att det gör ont eller att det blir dyrt. Så det är inte alla gånger vi har det så enkelt att vi går in och väljer en svart T-Ford och kör hem med den. Det finns mycket smärtsammare val här i livet som vi behöver göra. Och oftast så bygger vårt val på inställning, etik, moral, kunskap, lite blandat. Men valet kan också bygga på en ursäkt. Har vi tänkt på det? Det är det mest intressanta valet vi har, när vi bygger ett val på en ursäkt. I missbruksvärlden, bland missbrukare, så märks det här allra mest. Därför att den dag missbrukaren inte har en ursäkt för att missbruka, vad finns kvar då? Sanningen, drogen, finns bara kvar. Och då blir det mycket svårare. Då gäller det att hålla, det gäller att hålla sanningen på en armlängds avstånd. Och det här är ingen komplicerad ursäkt. Det kan handla om att för alkoholisten: det var väldigt vackert och fint ut idag. Solen lyser. Jag tror jag sätter mig på verandan när jag går ner vid ån och så tar jag min öl. Det är en ursäkt. Men sen kan det också handla om att idag regnar det. Vad tråkigt det var idag. Jag behöver en öl. För narkomanen det är precis samma sak. Så enkla ursäkter finns det. Jag mötte en gång i Stockholm en missbrukare som jag hade träffat regelbundet och haft lite samtal med så här. Och varje gång jag träffade honom så var jag tvungen att luska ut vad han hade för ursäkt att missbruka. Och det kom till ett stadie när ursäkterna började ta slut. Så att det enda han hade kvar, det var att han sa: jag har så mycket parkeringsböter så jag kan inte börja ett nytt liv. Jag vet inte hur mycket han hade skulder på parkeringsböter, men det räckte för honom som ursäkt för att fortsätta i sitt missbruk. Det är den här lilla lappen som hamnar på rutan när man ställer sig fel, så står det en siffra i den. Det gjorde att han valde att inte börja ett nytt liv. Men det var ju bara en ursäkt för att kunna fortsätta. Men det var missbruksvärlden där. Icke-missbrukare är lika duktiga på ursäkter för att kunna göra det man vill göra. En klassiker som finns när människor är otrogna är: vår relation fungerar inte. Vi håller bara ihop för barnen. Och därmed var ursäkten lagd för otrohet. Jag lovar er. Och det finns massa andra ursäkter. Det är bara att tänka själv. Vad har vi för ursäkt när vi gör någonting som vi innerst inne vet är fel? Att göra någonting som vi innerst inne vet är fel utan att kunna ursäkta det här, det blir väldigt jobbigt. Därför att då ska jag alltså bryta det här medvetet. Och det är få som klarar. I gudsrelationen, valet där, när jag väljer gudsrelationen, så finns det en väldigt viktig punkt som vi väldigt ofta missar. Och det är att när Gud skapade människan, så har jag skrivit att han byggde in en avdelning i vår hjärna som heter den fria viljan. Det här är jätteviktigt i gudsrelationen. Annars så kan det bli väldigt tokigt. Och vi missar det här ibland. Det står så här i första Mosebok, det andra kapitlet, två små verser. Vers 16 och 17. Och Herren Gud gav mannen, Adam alltså, denna befallning: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, ty den dag du äter av det ska du döden dö. Så säger någon, ja, det var en befallning. Ja, så var det. Men vad gjorde han sen? Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, ty den dag du äter av det ska du döden dö. Gud hade kunnat låta det bli det här. Eftersom han ändå skapade allting, så hade Gud kunnat skapat träd. Han hade kunnat skapat frukt som människan fick äta av allt. Men han valde att skapa ett som människan inte fick äta av. Därmed hamnade människan i en valsituation. Människan var tvungen att välja: ska jag äta av det trädet eller ska jag inte äta av det? Sen vet vi hur det gick. Ormen var listig och lurade mannen och kvinnan. Tänk vad Gud hade varit kärleksfull om han hade tagit bort det här. Därför att hade Gud inte gett mannen och kvinnan det här valet, så hade ju aldrig synden inträffat. Har ni tänkt på det? Därför att synden inträffade ju när människan bröt mot vad Gud hade sagt. Människan fick välja. Så enkelt hade det varit om Gud inte hade satt upp denna enda regel. I den här meningen, i de här två verserna, så fick människan möjlighet att välja. Och de valde, sen kan vi påstå att de blev lurade, men de valde att äta av frukten på det trädet. Det var ett eget val. Sen är det en annan sak att vi drabbades av det här. Men nu har ju Jesus kommit till jorden. När han kom för 2000 år sedan. Så när vi väljer fel, så finns en upprättelse och det finns en förlåtelse. När det här inträffade, så var det lite tuffare bandage. Men det finns människor som undviker gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige Ande med ursäkten att Gud, som är kärlek, inte kan vara så elak och säga att jag hamnar i helvetet om jag inte väljer Jesus Kristus. Men det är bara en ursäkt för att inte välja Jesus. Då målar man kärlek. Jag brukar säga att man har den här stora falurödfärgsbyttan, och så har man sån här stor modlarpensel, och så målar man kärlek på allt. Det är bara, man gör aldrig någonting åt underlaget. Man försöker måla kärlek på synden innan synden är borttagen. Vi håller på att tapetsera hemma nu. Och enligt Maud, som har gjort jobbet, vi har inte satt upp tapeterna, hon har rivit tapeterna. Det satt 7 lager tapeter när vi började riva. Att försöka sätta upp ytterligare en tapet hade varit meningslöst. Och så är det med synden i människan. Att måla kärlek utan att först ta emot förlåtelsen, det är bara en stor bluff. Och det finns människor som ursäktar sig på detta sätt och säger: Gud är kärlek. Och så har man synden kvar på undersidan. Och det är en annan historia varför människor gör som så här. Men det viktiga är att komma ihåg en sak. Att det är Gud som har byggt spelplanen, om jag använder ordet. Det är inte pastorn, det är ingen biskop, det är ingen präst, det är ingen människa som har byggt spelplanen. Det är Gud som har gjort det på sina villkor. Vilket innebär att den passar för alla. För att om jag bygger spelplanen, då kommer den passa för några. Och inte för de flesta andra. När Gud har gjort spelplanen på sitt villkor, så innebär att han hälsar alla människor välkomna som väljer att tro på Jesus Kristus. Det är enda grunden, ingenting annat. Skulle människan bygga det, så skulle det förmodligen heta: genom tro på Jesus Kristus och och sen 20 punkter till förmodligen. En riktigt fromma kanske bara blir 30. Men Gud säger bara genom Jesus Kristus, punkt. Och då måste vi också komma ihåg att det är alltid människan som gör det aktiva valet. Kom ihåg det. Gud har gjort spelplanen, men det är jag som gör det aktiva. Har ni tänkt när man spelar fotboll? Bollen flyttar sig aldrig om inte människan går in och spelar på den. Så är det med Guds frälsning. Den finns där. Men människan måste vara aktiv i valet att kliva in i Guds relationen på Guds spelplan. Eller att avstå. Ni vet ju så, det senaste nu, Zlatan, han har valt att avstå att spela. Men det är hans val. De andra har sagt, vi vill fortsätta. Så är det med frälsningen, så är det med tron. Jag gör valet. Gud erbjuder. Vi ska se ett levande exempel på det här ifrån Lukas. Lukas kapitel 7. Så här står det i Lukas, det sjunde kapitlet. Och ifrån, vi tar några verser för att få med sammanhanget där. I sjunde kapitlet. Och det är vers 24. Vi tar inte dem. Men där är överskriften Jesus vittnar om Johannes. Jesus alltså berättar om Johannes. Då står det så här. För det var många människor som lyssnade på Johannes där han döpte. Det var både icke-troende människor och sen var det då dåtidens lärda och till stor del styrande. Det var alltså skriftlärda och fariséer. Laglärda och fariséer står det här. Det var mycket visa män. Det fanns inga kvinnor i den gruppen på den tiden. Det var inte tänkbart. Johannes, han var överallt och pratade med människor. Och så döpte han. Han undervisade omvändelsen. Att omvänd er, som be om förlåtelse, kasta bort era synder. Omvänd er och låt döpa er. Och då står det så här, från vers 29. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, bara en liten kort bit. Här har man alltså skrivit folket och publikanerna. Man har delat in dem här. Vad var det för skillnad på folk och publikaner? Ja, folk var folk. Publikaner, den var den lägst stående människan någonstans ihop med samarier. Det var ett elände de här människorna. De bara hittade på massa elände och lurade människor. De var lågt stående. De och samarier var förmodligen de lägst stående människorna som fanns på grund av sitt handlande. Så därför har man skrivit allt folk som lyssnade, också publikanerna. Man trycker lite på det. Sen står det att de här då gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariserna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Samma budskap predikade Johannes döparen till de här människorna. Precis detsamma. Det var två grupper, vi skulle kunna säga tre om vi gör publikanerna till en tredje grupp. De här två grupperna, om vi håller oss på två, gjorde två val. Men de gjorde två olika val. Folket och publikanerna gav Gud rätt. Och så lät de sig döpas. Fariserna skriftlärda, det står att de förkastade Guds plan för dem. Och det hade de rätt utifrån sin valfrihet att göra. Och det jag skulle vilja använda, om man använder ett modernt ord, vad de här människorna gjorde, jag skulle vilja kalla deras agerande för valfrihet. Det var att människan har en valfrihet. Får du glömma bort den. Frälsning går aldrig att köpa eller att tvinga på någon. Det är en valfrihet. Några av dem valde. De andra förkastade Guds plan. Gud har en plan för varje människa. Varenda en. Och den ser och kommer förmodligen alltid att se olika ut. Men det finns en bit som alltid är likadan för alla människor, som är Guds plan. Gud vill att alla människor ska tro på Jesus Kristus. Sen hur planen ser ut förresten, vad ska jag göra i livet, arbeten och mycket annat sånt här, det kan skilja mellan allt och alla. Men grunden är densamma. Gud vill att alla ska tro på Jesus Kristus. Det är hans plan. Tänk nu så här, och vi återgår till valet idag. Om Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt inte gick ut och utmanade svenska folket att rösta på dem som de har gjort nu under lång tid, vem tror ni då skulle bli nästa statsminister? Risken är stor att det inte var Persson eller Reinfeldt. Nu är ju risken kanske lite större, eftersom de har, jag vill säga, de har stått på barriärerna och ropat ut vilka de är och vad de vill. Och varför vill då Göran och Fredrik att vi röstar på just dem? Jo, för att de vet. Kom ihåg, de vet, de tror inte, utan de vet att de, att just Göran eller just Fredrik kommer att styra Sverige på just det vis som är bäst för alla svenskar. Det tror ju de på. De vet det. Och därför går de ut och berättar det för alla människor. Hade de inte gjort det, så hade kanske nästa statsminister hetat någonting helt annat. Vi låter det vara osagt. Ikväll så är det sån här valvaka. När segraren i valet är utsedd, oavsett vem det är, så kommer det bli en dunderfest i det partiet, eller de partierna. Det brukar alltid bli. Och där det blir förlust, där lämnar folket festen och ballongerna ligger kvar bara. Men det är på partihögkvarteren som det blir dunderfest när man vinner valet. Vad händer i himlen när en människa blir kristen, när människan har gjort valet? Vi står ju där nu. Det bästa med valet i himlen är att inte vallokalen stänger klockan 8 ikväll. Fast varför vänta så länge? Vi går till Lukas kapitel 15, så ska vi se vad som händer när en människa gör valet för Jesus. Lukas 8, och där tar vi några fler verser. Eller Lukas 15, förlåt, kapitel 15. Men ifrån den 8:e versen, det är en liknelse om det återfunna myntet. Det är Jesus som berättar liknelsen. Då säger han som så här: eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor, undrar för att inte samla männen, men det är en annan sak, och säger: gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappat. Och sen står det vers 10. Jesus säger: jag säger det, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det blir valfest, det blir partifest hemma i himlen. Änglarna blir överlyckliga över att en människa har beslutat sig för att följa Jesus. Varför går då alla kristna människor i Sverige ut 2006 och säger tro på Jesus? Varför gör människor det? Jo, det är för att alla kristna vet att väljer man Jesus, så har man gjort sitt livs bästa val. Amen.